Hej, Patrik här. Tänk om jag någon gång skulle säga hej, Gretchen här. Eller hej, Joe Biden här. Det kommer nog inte att hända. Så Patrik, håll dig till rutinerna. Hej, Patrik här. This American Life, som är en av mina favoritpoddar sedan flera år tillbaka och som egentligen är ett radioprogram. De har sänt över 800 unika avsnitt sedan de startade 1995. Alltså över 800 genomtänkta, tankeväckande, underhållande en timmes avsnitt. Och jag har gjort matten. Det innebär alltså ungefär ett färdigt avsnitt var 14:e dag. Och då pratar vi inte om en podd som min som rycker lite ämnen till höger och vänster och får ihop 45 minuter varannan var tredje vecka, utan på en helt annan nivå. Så när jag idag gör min 18:e episod av Jag måste sova, så känns det lite som en personlig bedrift att ha gjort 18 avsnitt. Alltså, hade jag funderat över detta innan jag började göra podden, så hade jag antagligen tänkt att jo, det kommer såklart att krävas engagemang, men det ska nog lösa sig. Jag ska ju inte prata om något viktigt. Men det gör det ju inte. Löser sig av sig självt. För som allt i världen så krävs det handling. För även om du inte ska delge världen något särskilt djupsinnigt, så ska du ändå ge en liten, liten del av världen något som inte är kattskit. För då hade du lika gärna kunnat lyssna på, jag vet inte, en inspelning av en partiledardebatt eller något. Och att då titta på poddar som This American Life och vad de kontinuerligt presterar. Jag känner en helt annan form av respekt nu när jag själv både försöker fylla mina avsnitt med något som åtminstone håller ett smärre underhållningsvärde, samtidigt som jag försöker spela in så ofta jag bara kan. Och det är samma sak med mitt målande. För varje ny målning jag tar mig an, för varje svårighet som dyker upp längs vägen, så skjuter min respekt i höjden för de som är så mycket skickligare än jag, vars envishet att komma i mål ligger på en högre nivå än min. Då ska du veta att jag har en sjukt hög nivå av envishet, på gott och på ont. Vad är jag ute och fiskar efter här? Att det är först när vi har, som uttrycket lyder, vandrat en mil i någon annans skor, som vi har perspektiv nog att kunna bedöma det en annan person gör. Att det kan krävas att vi får lite egen erfarenhet av något för att förstå vad som egentligen krävs. Som tennisspelare. Om vi bortser från det uppenbara, hur svårt det är att bara slå bollen, serva, springa, allt det där. Men hur liten planen känns när du faktiskt står på den, det var nytt för mig när jag stod på en tennisplan första gången. Och det är så lätt att sitta i min soffa och skrika över hur dålig en fotbollsspelare är och faktiskt glömma att de skott jag själv avlossade i fotboll på korpnivå knappt nådde styrfart. Eller hur otroligt svårt det är att hålla balansen på en stor surfbräda ens på ganska modesta vågor och vilka köttiga konsekvenser det kan få. Och mer om denna specifika incident lite senare. Jag hade en idé för en massa år sedan när jag bodde i Malmö om att genomföra ett friidrottsmästerskap för oss normala soffpotatisar. En tiokamp för slöfockar. Och sen skulle vi ställa alla våra resultat mot de bästa resultaten som finns där ute. Jag tror att det hade räckt med att vi hade tagit de skånska rekorden för att se hur otroligt skickliga och dedikerade de är. Framförallt i jämförelse med den genomsnittliga gnällspiken. Jag ville inte genomföra den här tiokampen så mycket på grund av det uppenbara tävlingsmomentet. Utan jag ville genomföra den för att ge oss lite perspektiv. För att kanske göra oss lite ödmjukare. Och jag flyttar gärna det här perspektivet till andra, svårare uppgifter här i världen. För vi tar ofta emot väldigt förenklade versioner av händelser i vår värld. Förkortade av media, fördömda av de som vill ha enkla, snabba lösningar. Vår värld är komplex. Och vi lever med tillgång till endast små fragment av helheten. Och det är upp till oss själva om vi vill förhålla oss till världen lite svart och vitt. Eller med fler, ännu mer komplicerade nyanser. Psykiatern Carl Jung ska ha sagt lite fritt översatt att de flesta människor dömer eftersom att tänka är svårt. Och då vill jag följa upp med ett annat citat från den brittiske författaren Aldous Huxley. Det är lite pinsamt att efter 45 års efterforskande och studier, det bästa rådet jag kan ge till människor är att vara lite snällare mot varandra. Okej. Episod 18. Du är nu på riktigt. Och du kommer handla en hel del om perspektiv. Och du, välkommen till Jag måste sova. Jag tänker att det är lika bra att jag får ur mig det här direkt. En språkirritation. Och du som känner mig vet att jag har en viss tendens att vara lite språkpolis. Men en språkirritation alltså. Och den är framförallt riktad mot de som håller på med idrott i olika former. För det här stör mig så in i bänken. För det första så finns det ju inget som är så förutsägbart som en intervju med en idrottsutövare. Men det ansvaret lägger jag lika mycket på journalistkåren som på idrottarna. En svarar ju som en blir tillfrågad liksom. Och inom sportvärlden har det inte hänt mycket när det gäller vilka frågor som ställs. Eller vilka svar som ges. Men det här, just det här specifika, handlar alltså om idrottsutövarna. Och det handlar i första hand om ett specifikt ord. Ordet alltid. Och ett inflationskraschande överanvändande av det. Okej. Föreställ dig vilken lagspelare som helst nu i de följande meningarna. Och jag lovar, de är alla citat. Det är alltid kul att gå in första gången med ett nytt lag. Det är alltid irriterande att åka på en skada. Det är alltid roligt att representera sitt land. Man vill alltid åka och representera sitt land. Man ska alltid vara villig att lära sig. Det är inte alltid så. Man vill alltid göra sitt bästa. Det är alltid kul att göra mål. Alltså, kan de bara prata i termer av alltid? Ha? Alltid, alltid, alltid. Och en grej till. Snälla, kan de inte börja prata om sig själva i första person? För mig är det stor skillnad på att höra man vill alltid göra sitt bästa och jag vill alltid göra mitt bästa. Och kan de säga att det alltid är kul att göra mål så att det låter som att de faktiskt inte skiter i vilket? Ja, det är alltid kul att göra mål. Jag har ett förslag. En variant som dessutom inkluderar att använda första person skulle kunna vara att säga jag älskar att göra mål. Jag har ett förslag till. Att alla idrottsutövare så fort de använder ordet alltid och även ordet aldrig för den delen får en liten elstöt. Inget kraftigt. Bara en sån där liten jäkel i häcken som säger passa dig. Okej, det är faktiskt lite lustigt att just idag när jag ondgör mig över idrottares verbala förutsägbarhet så lyssnar jag på Sommar i P1 och ryttaren Henrik von Eckermann kommer och förvånar mig. Han ger verbala bevis på just det jag efterlyser. Bevis på eftertanke och fördjupning. Det här med språk. Och då tänker jag på när vi faller in i att säga det förväntade. Alltså det alla brukar säga i vissa situationer. När vi använder uttjatade fraser. Så säger vi egentligen ingenting. Ingenting nytt. Ingenting om hur vi egentligen upplever något. Vi bara upprepar vad som sagts miljoner gånger förut. Och visst, vissa klichéer är de bästa sätten att förklara någonting på. Så länge vi inte försöker att utmana det. Utan istället så säger vi allt det som sagt så många gånger förut. Och då blir det blir urvattnat och tomt. Både för den som lyssnar och för oss själva som säger det. Och då står det still. Om vi bara upprepar det som redan sagts till leda så står vi still. Inga nya tankar föds. Vi får inga nya perspektiv. Att ta sig de där extra sekunderna för att formulera en egen, unik känsla, tanke eller reflektion. Det är häftigt för alla. Och det tar bara lite längre tid. Om vi tar konstformer, film eller musik till exempel. Om alla bara skulle göra samma film eller samma låt om och om igen. Då får vi inte några nya intryck. Inga nya perspektiv. Inga nya upplevelser. Och jag känner sån tacksamhet gentemot dem som skiter i konventionerna. Eller ibland gör uppror mot dem för att de är så trötta på dem och gör sin helt egna grej istället. Och strunt samma om det inom situationstecken blir bra eller dåligt. Det blir annorlunda och kan inspirera andra. Då berättar vi något nytt. Och samma sak med språket. Våga hitta din egen röst, även i hur du formulerar dig. Jag tänker med lite god vilja så kan vi väl säga att det här är lite på samma spår. Jag tänker att vi alla har en mindre eller större släng av fåfänga, eller kanske snarare en önskan om att kanske vara något vi inte är. Mer perfekta, mer lyckade, någonting med vår kropp, någonting med vår person, med vårt jobb. Vad det än månde vara som kan få oss att ibland tänka, om jag bara ... så skulle livet vara så mycket bättre. Och jag vet inte hur mycket jag tror på det. Jag läste någonting på Instagram igår som jag tyckte var så fint uttryckt kring just det här. Himlen är inte vackrare om din hy är perfekt. Musik blir inte bättre om du har en tvättbrädsmage. Hundar är inte ett bättre sällskap om du är känd. Pizza är gott oavsett din status. Det bästa i livet finns bortom allt som det är meningen att vi ska känna oss dåliga för om vi saknar det. En kille som heter Matt Haig, som jag inte har en aning om vem han är, som har skrivit det här. Jag tar det igen. Himlen är inte vackrare om din hy är perfekt. Musik blir inte bättre om du har en tvättbrädsmage. Hundar är inte ett bättre sällskap om du är känd. Pizza är gott oavsett din status. Det bästa i livet finns bortom allt det som det är meningen att vi ska känna oss dåliga för om vi saknar det. De där om jag bara ... handlar ju till syvende och sist om att känna lycka, att passa in eller sticka ut på ett fördelaktigt sätt. Men om jag tillåter mig vara lite krass, så är de ju också många gånger mest ett mått på vad som har bestämts vara eftersträvansvärt. En vacker kropp, ett välfyllt bankkonto, en maktposition, ett mytomspunnet yrke, kändisskap. Alla värden som handlar om yttre bekräftelse. Och kan bekräftelsen ges till dig, så kan den också tas ifrån dig. Och så länge denna yttre bekräftelse får styra oss, så kommer vi aldrig helt att kunna slappna av. För att citera det gamla fyllot Charles Bukowski, och det blir på engelska: "The free soul is rare, but you know it when you see it. Basically because you feel good, very good, when you are near or with them." Jag fick ett förslag på ett ämne att prata om av min vän Johanna. Och så här skrev Johanna: "Vad är det som avgör när man flyttar långt bort att vissa vänner som man var väldigt nära när man bodde nära varandra helt plötsligt glider ifrån, medan med andra som kanske inte var så nära när man bodde nära varandra helt plötsligt byggs en väldigt aktiv och stimulerande relation, men på distans på sociala forum, och som sedermera ofta utmynnar i prioriterat möte när man väl är nära varandra. Och sen finns det ju givetvis de vänskaper som inte förändras, som du och jag." Ibland tänker jag, när man får den här typen av ämnen som känns som de stora och komplexa, att det skulle kunna vara trevligt att bara kunna luta sig mot forskning och vackra citat. Och citat har det blivit några idag, det kanske blir någonting till. Men jag ska försöka mig på mina egna tankar och provprata kring dem. Och jag börjar från början på din fråga, Johanna. Varför vi glider ifrån varandra? Om vi pratar om det generellt med att glida ifrån varandra, så det vanligaste är väl att vi får en känsla av att ha vuxit isär. Alltså att prioriteterna i våra liv blivit annorlunda. Och det är ju inget gott eller ont i det, det är ju bara livet. Och eftersom det här avsnittet redan är proppat med citat, så kommer här ett till. Men jag kan tyvärr inte hitta vem som ska ha myntat det. Men så här låter det ungefär. Det mest skrämmande stället att befinna sig på är på samma plats som förra året. Och med den tanken så är det väl inte så konstigt om vi tar olika vägar här i livet. Om jag tar mig själv som exempel, så finns det en ganska tydlig brytpunkt, och det är innan och efter att jag själv bodde utomlands. För de som kände mig innan jag flyttade utomlands har själva sagt att de märkt en hel del förändringar i mig när de träffat mig nu igen. Och vissa har, precis som du själv skrev, glidit bort. Eller om det är jag som har glidit bort. Och de finns inte längre i mitt liv. Människor som jag spenderade massor av tid med innan min flytt utomlands. Jag tror nämligen tiden utomlands lärde mig mycket om och fick mig att uppskatta att bara vara med mig själv. Och det livet tror jag inte skulle vara möjligt om jag fortsatte bo i en stad. Och det innebar att plötsligt stod min livsfilosofi på kollisionskurs med många av mina tidigare vänners filosofier. De här försvunna vännerna har aldrig frågat om mig, och jag har aldrig frågat om dem. Vi har bara glidit isär, så där helt obemärkt. Och för att fortsätta din fråga, så skriver du om just det stora avståndet. Och jag upplevde exakt detsamma när jag bodde utomlands. En hel massa människor bara försvann från radarn. Så här tänker jag. Och det här slog mig alldeles precis nu. Så jag provpratar om detta. När vi kommer riktigt långt från varandra, rent fysiskt, så blir det där brottet så mycket enklare. För vi finns inte i varandras medvetande på samma sätt. Men då, när vi varje dag hade sannolikheten att springa på varandra i olika sammanhang, så kanske vi höll igång vänskapen av gammal vana utan att ifrågasätta den, utan att ha tid att reflektera över om den gav oss någonting längre. För att använda orden från min första terapeut, fast i ett lite annorlunda sammanhang än han gjorde. Patrik, tänk dig att du går på teater. Du sätter dig på första raden. Allting på scenen blir väldigt nära och går väldigt snabbt, och du känner att du inte riktigt hänger med. Om du istället går och sätter dig på sjätte, sjunde raden, så händer allting fast mycket långsammare. Du hinner med. Du hinner reflektera. Och så är det kanske med avstånd. Vi hinner reflektera. Om jag går vidare. De som vi blir vänner med först när man har ett långt avstånd mellan sig. Och kom ihåg att jag provpratar här. Och då tänker jag så här. Denna person, denna nya, djupare vän var förmodligen någon som fanns i din vänskapskrets redan då, innan du flyttade. Men ni klickade liksom aldrig riktigt i det sammanhanget. Och sen, när förutsättningarna är helt annorlunda, så ser ni varandra helt plötsligt på ett nytt sätt. Och det här har också hänt mig mer än en gång. Och det som förändrats är ju kontexten. Så den där kontexten där ni en gång lärde känna varandra var helt enkelt fel. Ni i den formen ni var då var fel. Och så fick ni en möjlighet att inleda ett samtal på en annan plats, i en annan konstellation, bara du och denna andra person. Och plötsligt så ser du denna personen i ett nytt sken. Visst är det häftigt? Nu kommer jag tänka igen på den här lilla betraktelsen som jag gjorde när jag bodde i Tel Aviv och som jag filmade i all enkelhet. Den som handlar om hur ett ansikte vi känt till i flera år helt plötsligt förändras, nästan förvandlas framför våra ögon. Om du inte vet vad jag pratar om nu för betraktelse, så lägger jag en länk i avsnittsbeskrivningen. Nu har jag kommit till slutet av din fråga, som egentligen var ett påstående, som jag blev alldeles varm i hjärtat av att läsa. De vänskaper som inte förändras, som du och jag. Jag tänker att denna sortens, troligen livslånga vänskapen, kanske handlar om hur den är konstruerad från början. Vår vänskap, din och min, Johanna, även om jag minns detaljerna kring hur vi lärde känna varandra, vet jag att den alltid har haft sin grund i kärlek, omtanke och humor, min sannodar. Med dig har jag alltid känt att jag bara kan få vara precis den jag är. Jag har aldrig behövt göra mig till. Och det är nog inte många i våra liv som vi känner just det med. Där vi inte behöver ikläda oss en sorts roll för att få passa in. Jag har några sådana vänner som jag nästan aldrig träffar, men som jag känner en djup kärlek för. Och när jag tänker på de relationerna, så handlar de nästan uteslutande om den sortens vänskap som grundas i ett själsligt, rent känslomässigt band, där det externa, där kontexten är oväsentligt och därmed också avståndet. Och finaste Johanna, du är en av dem för alltid. 450 mil mellan oss är skitsamma. För själsligt så känns det som att du och jag fortfarande bor i samma trapp i våra små ettor på möllan. Innan jag satte mig för att spela in idag så blev jag lite osäker kring ett par av ämnena som jag hade tänkt att prata om. Och fick gå igenom gamla anteckningar och skumma igenom några av mina gamla avsnitt och insåg att hoppsan, det är inte bara en gång som jag har pratat om samma sak i de här avsnitten. Men det är väl så, när man är ensam så pass mycket som jag är och springer runt i tankarnas värld så glömmer man bort vad man har berättat eller inte berättat. Jag kan märka det när jag träffar de få gånger jag träffar folk nu för tiden, att det kan finnas så här ett litet uppdämt behov bara av att få prata. Men i alla fall, då såg jag att ett av de ämnena som jag tänkte prata om idag hade jag redan pratat om. Och då tänkte jag, men då får jag hitta någonting nytt. Och idag så har jag ingen saga från Per. Så då tänkte jag att jag kan berätta en annan historia som är nedtecknad redan. Och du kanske har hört det avsnittet när jag pratar om när jag gjorde ett antal teckningar av personer och hade med dem på någonting som kallades för litteraturrundan. Och till varje teckning så skrev jag ett kapitel i en fiktiv bok. Och just det kapitlet som jag skrev skulle handla om det ögonblicket när min huvudkaraktär, alltså personen i teckningen, dog. Jag har läst om en av de här historierna förut, men jag tänkte jag ville läsa en till. Och den handlar om en karaktär som hette Rebecca. Och teckningen som jag hade och föreställde Rebecca var, eller är, en av de absolut snabbaste teckningar jag gjorde. För jag hade liksom inget val. Under en kort period, 2 somrar, så blev jag lite av en nakenbadare. Och det har jag pratat om innan, det vet jag. Så jag tänker inte fördjupa mig i det. Men eftersom jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att bara ligga på en strand och pressa, eller vad man ska kalla det för, så brukar jag alltid ha med mig någonting, en bok eller ett block och pennor eller någonting, bara så jag kan göra någonting med den tiden. Och det hade jag en dag när jag åkte till den här nudiststranden, nakenstranden eller vad vi kallar det. Och på den här stranden så fanns det en kvinna, en enormt storvuxen kvinna som kändes så fri, så otroligt fri, utan en tråd på kroppen. Hon kände så fri som att hon var hemma utan att någon såg på. Och hon satte sig i vattenbrynet och tittade på sina barn som lekte i vattnet. Och där hon satt så symboliserade hon just den här friheten. Så jag slet till mig mitt block och min penna och visste om att nu är det bråttom. Ska jag fånga det här så måste jag vara supersnabb. Och jag tror att jag hade, ja, kanske 3 minuter senare, så hade jag gjort en skiss som jag fortfarande håller i all sin enkelhet som någonting av det vackraste jag har gjort. Och så hade vi ju det här kapitlet jag skulle skriva till boken Rebecka, som då handlade om Rebecka. Och då ska du få höra kapitel 11 ur denna icke-existerande bok. Kapitel 11. Yngsjöstranden en sista gång. Hon hade sökt i sitt inre efter vad som skulle få bli den sista platsen som hon såg i sitt liv. Och hon visste inte någon bättre plats än stranden i Yngsjö. Här hade hon alltid känt sig så fri, så lätt, så trygg. Och när hon och Thomas hade pratat om det så hade han försäkrat henne om och om igen att den plats hon valde också skulle vara den plats han önskade. I god tid hade sedan Thomas och barnen börjat förbereda en bår åt henne. Två gånger hade de åkt till stranden och samlat ihop trä och vass som de använt för att bygga som en liten säng åt Rebecka. Och igår hade de varit där en sista gång och dekorerat båren med blommor. Om Rebecka bara hade klarat av det så hade hon naturligtvis envisats med att ta sig till stranden för egen maskin den här dagen. När hennes kropp hade blivit olydig och svag. Den ville inte som hon längre. Och vad som kändes ännu värre, den orkade inte. Att ha en kropp som sprätte och skuttade lite som den ville, det kunde hon ha överseende med. Ibland tyckte hon till och med att det blivit väldigt komiskt. Men att ha en kropp som inte längre orkade någonting, som svek, kändes fruktansvärt och hade blivit något av det svåraste med hela den förvandling som skett med henne de senaste 8 månaderna. Med familjen samlad runt sig, make, barn och hennes egen mamma Karin, kände sig Rebecka lugn. De grät tillsammans. De höll varandras händer och alla var så nära Rebecka som det överhuvudtaget var möjligt. Gråten fick komma i floder och ebba ut. Den fick ta plats och vara i fred. Till och med ett skämt fick plats. Inget platt litet skämt, utan ett sånt som fick alla att asgarva. Isabel skrattade så mycket att hon nästan kissade på sig. Så Karin tog med sig båda barnbarnen och gick ner till vattenbrynet. Men först efter att Rebecka lovat Isabel och Josefin att hon inte skulle dö under tiden som de var iväg. Rebecka tittade länge efter barnen när de gick hand i hand med sin mormor. Sen lyfte hon blicken mot Thomas. Hon tittade honom intensivt i ögonen, tog och höll honom hårt, hårt i handen. När vi kom hit idag så gjorde vi det som en familj, med all den fantastiska styrka som en familj som vår kan ge varandra. Men snart kommer vi att känna oss så oerhört och fruktansvärt ensamma. Du vet det, va? Trots att vi är på samma plats och vi håller varandras händer och känner den här starka samhörigheten, så är vi snart så galet, obarmhärtligt och otröstligt ensamma. När det händer, och det är snart nu, Thomas, ska jag göra allt vad jag kan för att komma ihåg exakt hur mycket jag älskar dig alldeles precis nu. Det steg tårar som en liten tsunamivägg i Thomas ögon. Tårar som började rinna ner för hans kinder och till slut landar på deras sammantvinnade händer. Jag ska också försöka minnas precis det här ögonblicket när den smärtan kommer. Rösten bar honom nätt och jämnt. Men vad ska jag säga till flickorna? Med förvissning i rösten, men med en smärta från helvetet i sitt hjärta, svarade Rebecca. Mamma vet, hon kommer att hjälpa dig. Tiden gick. Ingen skulle i efterhand kunna säga om det handlade om minuter eller timmar. För tiden är inte närvarande där någon ska dö. Inte förrän denna någon faktiskt dör. Då tittar vi på våra klockor eller klockan på sjukhusväggen för att kunna minnas när det hände. Solens rörelse på himlen berättade att dagen började gå mot kväll. Under tiden hade Rebecca slutat prata. Hennes kropp orkade helt enkelt inte. Den kämpade istället med att hålla henne vid liv. Nu återstod det bara väntan för alla. En väntan där precis allting var riktat mot Rebecca. Den enda kommunikationen som skedde var genom blickar i samsorg och händer som försiktigt försökte trösta tysta, sammanbitna ansikten. Josefin och Isabelle hade börjat frysa och hade tagit på sig varmare kläder. Och Thomas hade stoppat om Rebecca med deras gemensamma täcke. Några meter bort hade Thomas också tänt en eld av drivved. Josefin böjde sig fram och viskade i sin mammas öra. Jag vill ligga hos dig, mamma. Isabelle hörde vad Josefin sa och flög genast upp på fötter. Jag med. Jag vill också ligga hos dig. Får jag det, snälla? Rebecca hade så ont. Men hon tänkte inte neka sina barn eller sig själv det här ögonblicket. Hon log mot dem och nickade knappt märkbart. Försiktigt kröp barnen upp på varsin sida och la sig ner med huvudena på varsin av Rebeccas axlar. Och som de gjort hundratals gånger förut kopplade de sina händer på hennes mage. Värmen och den välbekanta lukten från deras mamma gjorde att det inte tog lång tid innan de hade somnat, båda två. Thomas och Karin satt på varsin sida av båren. De hade inte sagt något till varandra sedan innan barnen och Rebecca hade somnat. Plötsligt var det som om livet kommit tillbaka till Rebecca. Hon slog upp ögonen, log sitt varma leende och gäspade lätt. Som hon hade gjort varje morgon så länge Thomas kunde minnas. Hon omfamnade barnen som hade vaknat och tittade mot Thomas och Karin. Isabelle tittade på sin mamma med sorg i blicken. Nu händer det. Godnatt.